Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Det är dags att spänna öron och ögon i podden.
Det är så jävla orättvist mot alla. Du får aldrig mer klaga på en ljudtekniker.
Vadå?
Vi har precis ut och ljudtestat och sen så bara drar du. Då provar du falsett så högt du kan en gång.
Du har ju lite feeling bara.
Ja, det får man ju såklart ha.
God fredag, det är fredag och ni lyssnar på kafferepet. Mm-hmm. Med mig Nissa Hallberg, Albin Sårman Olsson och Johanna Hurtig-Wagrell. Mm-hmm. Ordningen som vi sitter är helt galen. Och vi är hemma hos mig. Och absolut så var jag, hade jag jackan på mig på väg ut genom dörren. Och jag kände att någonting är fel. Vi ska vara här idag.
Du var på väg?
Absolut.
Otroligt. Absolut. Otroligt.
Jag
kände att jag skämdes för att jag var lite för tidig. Men gud, Albin kom ju redan vara där. Ja. Och det var du. Det mycket.
Skämdes för att du var typ 6 minuter.
Men jag stod och väntade utanför i kanske 7 minuter. Och jag kom på, vad gör jag det för? Albin är såklart
men varför
där.
Kommer du inte upp för?
Men för att jag tänkte att du kanske inte var hemma, för jag kände på mig att du hade kanske satt dig på tunnelbanan.
Men då har du inte skämt ut dig för någon om ingen ska svara.
Nej, eller så tänkte jag att jag kommer bara avbryta
någonting. Det är det som är, om man tror att det är en inbrottstjuv, man är ensam hemma och en inbrottstjuv i huset, då kan man alltid ropa, hallå, är det någon där? För att om det inte är det, då är det ingen som vet man har bort sig. Om det är någon där, då har man ju bara gjort bort sig för en inbrottsling.
Att det är liksom... Du vet att det finns någon att döda.
Hallå?
Man kan ropa hur töntigt man vill. Ja. För att det är liksom... Han kommer kanske ta upp
det är det man ska göra. Man ska ta upp, man ska liksom hitta den roligaste rösten man kan komma på. Så att inbrottsling kanske bara börjar skratta magskrattet som man inte kan hejda.
Att du gör din tantröst.
Ja, hallå? Och så ser man vad som händer.
Alltså, sängen börjar skumpa. Han har lagt sig under sängen. Ja. Man gör det här liksom överfallet extremt mycket trevligare på något sätt.
Ja, hur är läget?
Jo, ni hör lite att jag är lite på rösten sådär. Det var för att jag var på 40-årsfest i förrgår.
Du låter precis som vanligt.
Nej, det gör jag faktiskt inte. Det är lite mörkare idag skulle jag säga.
Var det 40-årsfest igår?
I förrgår. Som blev ställt sen. Och sen liksom tänkte jag på att jag skulle flyga till Finland igår.
Aha.
Så att det var inte många timmar sedan innan jag satt upp på plan. Och sen sabbet ner när vi var i logen. Men vadå, du har inte tagit en liksom, balansöl då? Så bara, nej. Bara, men det måste du göra. Nu får du ta en öl. Så får du skjuta upp det där till morgon. Och här är vi nu.
Ja.
Det är roligt, när du härmar dig själv som bakfull så är det bara att du inte säger färdigt ord.
Oh, nej.
Exakt samma röst.
Ja, men jag imiterar mig.
Men vadå, fick du åka hem? Du kom hem idag från Finland?
Nej, igår. Vi var, jag och Sandra och det var ingen flygskam där inte. Nej. In och ut.
In and out. Hur fan var smidigt? Mm. Vart körde ni? Vasa?
På On The Rocks. Rockklubb. Som var asbra.
I Helsingfors?
Mm. De på söndag till torsdag stänger de 16:30. På helgerna stänger de 17:00.
Ja. Ah. Unna sig lite.
Ja, det är så jävla dumt att de en halvtimme.
Mm. Ja, Det hade varit typiskt Finland om man inte tänker så, att de alltid stänger fem.
Jag kom hem i tid.
Biblioteket
halv fem.
De har inga bibliotek i Finland. Men, ja, ni fattar.
Vi förstår.
Vi har säkert de lyssnar i Finland, så de har jättemånga bibliotek där. Vi ska snälla.
Så att de har det.
Ja, men det är...
Vad är det här för podd?
Ja, Johanna, vad är det för podd?
Det här är en podd där vi läser upp skrönor, historier, berättelser från hela vårt avlånga land. Folk skickar in dem.
Ja.
Egna berättelser om vad som har hänt, om deras kompis, deras galna mormor eller någonting. Och så läser vi upp dem och skrattar gott. Och sen väljer vi en som sen är allmängods.
Mm. Yes.
Mm, som alla får berätta som sin egen.
Jajamän. Fy fan,
för att hålla liv i den svenska berättarkonsten.
Ja, ja, det är...
Höja det vi gör. Från att berätta by-stories. Ja. Hålla liv i den svenska bättre.
Jo, men jag tror att det här skulle kunna bli K-märkt, det här podden till slut.
Det är den väl redan på ett sätt, va?
Ja, K-märkt är en typisk, liksom en tydlig K-märkt.
Mm-hmm, som
kulturmärker. Ja. Men hörni, vi har fått ett meddelande från vår redaktör Fia Lo Almström.
Mm-hmm.
Och hon har sagt, ni som skickar in och frågar om ni ska skicka in er historia igen. Hon väljer alltså ut, hon är så proffs att hon väljer ut stories liksom, så att det ska passa i ett avsnitt.
Mm,
så det kan hända att hon bara har lagt dem lite längre ner under tiden.
Mm. Och, hon har koll på alla, hon vet vilka som ska komma med, ja, och de kommer komma med, men hon sätter ihop det så att det blir ett visst...
Och tyvärr kommer ju inte alla komma med.
Ja, kanske inte.
Nej, men jag tror den stora grejen för henne var mer såhär, skicka dem inte igen för då har jag inte koll på mitt system, utan jag har de flesta av dem är liksom, jo det kommer, det är bara liksom, men hon måste lägga ihop det lite.
Så har ni skickat så har den kommit fram.
Men hon sa också, vi måste ha fler berättelser.
Just det.
Ja. Mm.
Det är en kamp där.
Ja.
Så om din kompis skickar in en historia och du har redan skickat in, då är det stor chans att din kommer med, för den kanske passar i samma avsnitt.
Just det. Mm. Det kanske handlar om samma. De kanske kör en sån Surte-special. Nio stories från Surte. Jag vet.
Det vore något.
Ja, morsan skulle kanske skicka in när hon såg en hemlös som gick runt, fast foten var åt sidan. Hon gick på benpipen. Alltså. Ingen vidare rolig historia, men mer tragisk kanske.
Det är en Surte-klassiker.
Det är en historia.
Ja. Det kan bli att jag går hem nu. Får se.
Men så vi kommer alltså läsa tre historier var och därefter kommer vi välja ut vilken det är som går härifrån med en liten krona på huvudet.
Mm. Exakt, Mundo.
Mm. Det är inte så jävla svårt.
Nej, det är ganska straightforward. Och jag tänker att vi drar igång, va?
Ja, innan vi gör det så har jag ett viktigt meddelande. Era historier skickar ni till kafferepet@underproduktion.se.
Precis, mycket bra.
Det var ett viktigt meddelande, känner
jag. Ja, det var det.
Vem är det som börjar idag då?
Jag tror att det är jag.
Ja, damerna först.
Som jag alltid säger det.
Ja, eller ålder före skönhet, som andra säger.
Nej, men...
Hon är i Elserummet.
Hon är också skönast.
Ja, hon är skönast.
Du fattar vad jag
menar. Skönast. Inte den blicken.
Jag gillar inget av det här.
Vi bara kan få en komplimang att bara bli creepy.
Ja, verkligen. Okej, och nu kör vi. Right. Den finska hjälporganisationen. Ja. Hjälporganisationen är inom citattecken.
Mm.
Hej, min mor Bettan är en karaktär på många vis. Hon har levt sitt liv efter devisen att hennes egenvärde ligger i att hjälpa andra vare sig de vill det eller inte. Detta kan vara otroligt frustrerande när det gäller att hon ger en råd som inte är efterfrågade, men kan vara väldigt fint när det gäller att lägga all kraft och energi hon kan uppbåda på att hjälpa dem som behöver det. Ja, men det hör man ju.
Mm.
För kommande historier är också relevant att veta att hon är väldigt glad i att försöka lura tulltjänstemän på olika vis. Vilket är en lite speciell hobby. Hon har exempelvis satt stolthet i att ta hem smällar och fyrverkeripjäser hem från Thailand. Bettan är också väldigt förtjust i bra deals. Ja. Det här låter som en klassisk pappa.
Ja, men alltså så här, bara det att ta hem fyrverkeripjäser på plan, det känns så jävla osoft. Ja.
Don't do it, Bettan.
Det är jätteosoft.
För ett gäng år sedan var hon engagerad i en verksamhet som körde kläder och förnödenheter till behövande i Ryssland och gjorde flera resor tur och retur dit. Gud, vilken jävla människa det här är. Några av dessa resor var mer äventyrliga än andra, och det är två av dessa jag tänkte berätta om. Den första berättelsen utspelar sig under en resa jag själv var med på. Vi var då med om några svettiga minuter i tullen, men dessa minuter hade varit väldigt mycket mer svettiga om jag känt till vad som fanns i vår bil över Östersjön, vidare genom Finland och på vägen i Ryssland. Jag vet inte om det ännu fungerar på samma vis. Åh, gud, det här måste vara en finlandssvensk som skriver. Jag vet inte om det ännu fungerar på samma vis.
Mm.
Ännu, ja. Eller?
Ja.
Mm. Som det gjorde när vi reste. Men vid den tidpunkten fanns det begränsningar i hur mycket packning och prylar som fick tas med i bilen in i Ryssland. Minns inte hur många kilo det rörde sig om per person. Denna lagstiftning har gett upphov till ett arbete som i folkmun kallas för kiloflicka. ryska kvinnor som hänger på vägkrogen närmast den ryska gränsen och som mot betalning åker med bilen över gränsen för att ge fler kilo packning.
När vi, finns det en begränsning hur lite man får ta med?
Va?
Ja, alltså du får bara ha ett visst antal kilo per person.
De är inte extra tjocka nu.
Nej, nej.
Det var det jag tänkte, att man väger bilen så det är gött att ha.
Det var ju konstigt att du fick inte att det är massa små tjocka gummor.
Ja, men att det är en skalle till. För vi gjorde ju så en gång när vi skulle
drömjobb
lämna...
Drömjobb i sådana
fall. När vi skulle lämna korn så var det liksom kanske... Ja, kan man få 3 kronor kilos kanske, va? Mm. Och då satt jag i traktorn när de vägde ena gången, va? Och sen gick jag ut när de skulle väga hur mycket lättare traktorn var. Så var ju min vikt räknas ju även in då. Ja, att jag, de fick
betalt. Ja, så det var liksom 120 spänn extra.
Något sånt. Det var det jag trodde, att man var så här, okej, men så här mycket, ni måste ha med mer grejer in på, till Ryssland. Det var det jag tyckte var så konstigt.
Nej, jag fattar.
Men det var alltså per skalle.
Ja.
När vi skulle över gränsen med vår väldigt fulla skåpbil var det alltså jag, min mor samt 2 kilo flickor som lämnade fram våra pass till tulltjänstemannen. Han började genast ifrågasätta hur mycket vikt vi egentligen hade i bilen och beordrade oss att köra bort mot bilvågen för att hans kollegor skulle kontrollera hur mycket packning vi hade med oss. Här märkte jag att Bettans händer darrade och jag sa något kring att det är väl inte hela världen. I värsta fall får vi väl böta för övervikten. Vi kan inte göra så mycket mer åt saken. Jag fick inget svar. Efter att ha väntat en stund vid vågen utan att någon tulltjänsteman kom och hämtade oss, sa Bettan, vi skiter i det här. Hoppa in i bilen så kör jag iväg. Sagt och gjort. Ingen polisjakt utbröt. När vi då, några dagar senare var på besök på ett nedgånget sjukhus träffade vi föreståndaren och Bettan lämnar över en väska och ber tolken berätta vad som finns i den. Vilket visade sig vara väldigt många tabletter bensodiazepiner och opiater. Synnerligen narkotikaklassade läkemedel. Dessa tabletter var sådana som kasserats från vårdenheter där Bettan hade jobbat och hade kontakter kvar.
Oj.
Medicinerna fungerade fortfarande men fick av olika anledningar inte ges till patienter i Sverige.
Jävlar vilken...
Jo, Bettan.
Ja. Sjukhusföreståndaren förklarade allvarligt att han var väldigt tacksam för läkemedlen men att vi under inga omständigheter fick göra på samma vis igen. Det kunde innebära stora problem i ryska måttmätt. Då är det på riktigt. Både för oss och för honom. Där och då förstod jag varför Bettan varit så himla nervös i tullen. Nästa händelse utspelar sig under en senare hjälpresa till Ryssland. På det här laget har Bettan blivit varm i kläderna vad gäller att passera gränskontroller och har för varje resa pressat gränserna för hur mycket billig vodka hon kan få med sig hem i bilen. Denna resa hade hon inte bara med sig ganska många flaskor nedstoppade i olika väskor och lådor. Hon har också fyllt på reservdunken och citat vattenflaskor i bildörrarna med vodka. På vägen genom tullen kör hon en vit skåpbil med stora blåa kors och texten anonym kyrkans östhjälp på sidan av bilen. Passageraren är en svårt troende liten finsk tant som är engagerad i samma rörelse och som inte pratar ett ord svenska eller engelska. Tulltjänstemannen måste ha haft en sjujädra spindelkänsla för han går lite hårdare åt de 2 damerna än vad jag tror att många av hans kollegor hade gjort. Han ställer många frågor kring vad de gjort i Ryssland, vem de har träffat, om de har något olagligt i bilen och börjar kika i packningen i bilen. Han hittar fler och fler vodkaflaskor i rask takt. Tror till och med att han kontrollerar vattenflaskorna i bildörrarna. Han skrattar rått och ringer sina kollegor på den finska sidan för att förvarna dem att det kommer en vit skåpbil som har alldeles för mycket sprit med sig i bilen. Sträckan mellan ryska och finska tullkontoret känns lång. Stämningen är spänd. Bettan och den finska tanten kan inte kommunicera med varandra men ord är överflödiga. Det är inget snack om att tanten tycker Bettan är en syndare och att hon dessutom dragit ner en oskyldig gudfruktig person i skiten. När de närmar sig det finska tullkontoret står 2 tullare i uniform och vinkar mot deras bil och pekar mot en avfart. Bettan börjar svänga in men då börjar tullarna göra stopptecken och peka tillbaka mot vägen. De signalerar nämligen mot den andra vita skåpbilen som kör just bakom dem och ser betydligt mer suspekt ut. Utan stora kors och tryck från en hjälporganisation på sidan. Bettan kör glatt vidare men får ingen high five av den troende tanten. Även om det verkligen hade varit på sin plats. Allt gott.
Fan,
Bettan. Jag menar toppenmamma det här.
Ja. Men det måste
och att hon ändå är såhär, jag vill hjälpa folk.
Men och jag vill tjäna lite pengar på ungdomar.
Jag vill också ha spriten.
Men hur, det måste ju vara extremt olagligt att ta med kasserad benzo.
Ja.
Ja, ja, absolut.
Hon lär ju inte gjort det utan att få en liten handskakning.
Nej.
Med lite pengar.
Nej.
Jag tror det.
Ja, men såklart hon inte åker denna benzo i Ryssland utan betalning.
Men hörde du vilken typ av person Bettan var, eller?
Ja, jag kanske också lyssnade med öronen Hon smugglar vodka åt ena hållet, bens åt andra. Så känner jag lite.
Jag vill och jag tänka att hon bara gjorde det för att hon, alltså för att hon vill hjälpa till och hon klarade det där.
Om hon hade fått massa pengar för det, så hade hon inte behövt smuggla vodka. Kan hon köpa vodka hemma?
Och jag menar, ett sjukhus som kan betala för bens, så kan ju köpa bens själva. Det är inte så olagligt för ett sjukhus att få bens.
Kan hon byta till sig bens mot rysk vodka?
Hoppas.
Ja, men alltså, jag hoppas ju också att hon, alltså, hon tjänar där, vi säger att hon får 10% av marknadsvärdet, pang, 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 jättemycket bens, och sen köper hon för de pengarna vodka, kränger det till kids i Sverige, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Ja.
Men så länge hon slutar på att liksom leverera benso, att precis innan hon smugglar hem vodka, då har ju det liksom varit i en, då är en god, ett gott syfte. Om hon däremot slutar bara med en liksom bil full med sprit,
ja,
då är hon ju en skurk.
Hon kommer aldrig vara en skurk i mina ögon. Skulle, som kallar Robin Hood skurk för skurk. Ja, hon finns, måste ju överleva också.
Det finns de som kallar Robin Hood för skurk.
Ja, Sir Väs.
Mm. Det finns också de som är upprörda på Carl Bertil Jonssons jul.
Ja, Carl Bertils pappa.
Mm. Nu ska vi se. Jag har fått en liten fil med historien.
Pop, 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 pop. Mm.
Och min första historia heter...
Som du har fått av Fia, för vi Fia. Läser ju...
Prima Vista.
Ja. Yeah.
Prima Vista.
Nej, det där sätter jag ner foten.
Ja, det får räcka.
Ja, det får räcka. Den heter Don Corleones morsa.
Okej.
Okay. Yeah.
Min farmor och farfar bor i en mindre ort utanför Stockholm. Farmor har alltid varit hemmafru. Sedan de fem barnen flugit ut ur boendet så har hon roat sig med både det ena och det andra. Min farmor har en otrolig fantasi. Det är kul om hon åkte till Ryssland med en väninna. Detta utspelar sig under det glada 90-talet och farmor har sett Gudfadern. Farmor fullkomligt älskade Gudfadern och maffian så pass mycket att hon började kalla min pappa för Don efter Don Corleone.
Fast han heter Donald.
Ja, antagligen. Donald. Hennes fascination över saker gick ibland över styr. Kom pappa gåendes i centrum, skrek hon högt: titta, där kommer Don! Min Don Corleone! Hon köpte rockar.
Det är hon som köper all vodka och bettar. Ja.
Hon köpte rockar, hattar och halsdukar till Don. Min pappa var, som då var i 30-årsåldern. När jag var hos min farmor, lilla, goa, glada och underbara farmor, så var det inte sällan vi tog oss på promenad med hundarna om kvällen. Jag vet inte vad hon trodde skulle ske där ute på landet, där hon gick med handen knuten som en pistol i fickan. Inte rädd att visa att pipen stack ut likt en bula från fickan.
Det skulle gå som att hon gick omkring och bara, it's right here.
Ja. Under promenaden kunde hon gång på gång säga, kommer det någon jävel så visar jag bara upp pistolen, den som inte fanns. Och säger att du, jag känner Don. Hon är sjuk. Min farmor älskar att spela på hästar. Hon smög ofta iväg till Solvalla. Det är gulligt att man smyger iväg till Solvalla. Vad som hände egentligen där just den här dagen är inte riktigt klart, då farmor gärna tänjer lite på sanningen. I vilket fall, men hon får kontakt med någon som kan sälja henne riktiga vapen. Hon har blivit erbjuden att komma till en adress för att se om det har något hon kan tänka sig. Min farmor, som inte har något lokalsinne utanför sin ort eller fram och tillbaka till Solvalla, får istället denna man att gå med på att komma hem till henne senare i veckan. Sagt och gjort. Farmor får besök medan farfar sliter på jobbet. Farmor tycker med sant att två revolvrar av någon form av kulsprutepistol är något att ha. Mannen i fråga berättar och visar hur de fungerar, samt varnar henne för att trycket som uppkommer när man avlossar. De dricker sedan kaffe tillsammans och farmor tömmer mer eller mindre farfars kassaskåp för att betala. Dagen efter känner farmor att det vore kanske läge att provskjuta lite medan farfar ändå är på jobbet. Självklart är kulsprutan mest intressant. Hon konkar med sig kulsprutan ner till grannens hästhage, som tillfället är tom. Jag ser framför mig att hon pular och fixar innan hon känner sig klar för start. Enligt egen utsaga ska hon ha gjort lik på film. Varnat fantasibovarna genom att först skjuta upp i luften. Så skjuter farmor. Flera skott avlossas. Hon flyger såklart med all världens fart ner i backen. Farfar som av en tillfällighet kommit hem för att äta lunch just den här dagen hör det märkliga och går nyfiket ut för att se vad som sker. Han kan inget se, men han tycker sig höra hur farmor ligger och jämrar, skriker en bit bort. Med snabba fötter tar sig farfar till hagen. Andfådd ser han att farmor ligger bredvid en kulspruta. Tårarna som rinner av både skratt och smärta strålar ut ur hennes ansikte. Farfar vet inte var han ska börja någonstans. Han bär lilla farmor hem, springer tillbaka och hämtar vapnet. Kör farmor till sjukhus. Först när hon är hemma igen berättar lilla farmor att kassaskåpet förvisso nästan är tomt på pengar, men att det finns annat att hämta där. Med tre vapen och en jävla massa ammunition på köksbordet ringer farfar den lokala polisen han vuxit upp med. Enligt utsaga säger han till polisen att farmor har hittat allt i skogen. Fast jag tror nog polisen fick veta hur det egentligen gick till. Farmor lovar farfar att aldrig göra om det. Det gjorde hon heller aldrig, fast hon gjorde mycket annat. Farmor och farfar bor fortfarande kvar i det lilla huset på landet. Hon önskar nog fortfarande att hon fick besök av maffian. Eller var Don Corleones morsa.
Men alltså, grejen att först när du bara, fanns det hon med vapen? Och sen bara, aha, de har kassaskåp hemma. Och de bor på landet. Aha, okay.
Att hon tänker att det är vilda västern.
Ja, men alltså, det är väl ändå en sån rånsituation man känner igen. Ja. Det var en mord till och med. Men vad heter det? Så att då kan man plötsligt fatta att hon bara, vet du vad, det här får jag styra upp.
Jag tycker det är lite dåligt av gubben och gola ner.
Jag behöver inte gola direkt till polisen. Nu har du ju vapen hemma.
Men, ja. Han kanske hoppas på någon hittelön för att få bara sina pengar.
Ja, men det kan också vara en perfekt så här, kombination av två människor i ett äktenskap. Den ena är wild and crazy och den andra är mer så här, nu tar vi en kopp kaffe.
Det kan ju också vara att den här killen som sålde vapen försökte frama henne. Att det var liksom vapen som använts i så. Ja. Det var Palme-mordsrevolven.
Liksom. Ja, om,
så kommer polisen dit. Men vad fan?
Detta är mockfjärds precis.
Om den säljs på Solvalla också.
Ja.
Vi är så jävla fishy.
Ja, exakt.
Men också att jag bara ser framför mig tanten i början av Ratatouille. Mm. Som jagar råttor med gevär.
Exakt.
Så ser jag framför. Ja, jag ser
som uppskattar mycket de här tanthistorierna.
Ja, det var väl en snäll start. Som jag brukar.
Men här kommer trean spårvagn till Majorna.
Oj. Fan, det är så att man blir knäsa.
Förra veckan åkte vi åt andra hållet.
Ja.
I ert senaste avsnitt berättar ni om den viga finska målvakten på treans spårvagn. Detta påminner mig om ett av mina varmaste minnen från min ungdom i Göteborg. Denna historia kanske inte är den roligaste, men jag tycker att den verkligen bekräftar det som är essensen av Göteborg. De härliga och glada göteborgarna. I april 2010 var det dags för min första lagliga fylla. I min umgängeskrets betyder detta bara en sak. Torsdag kväll på Sticky Fingers. Med fantastiska AV-priser på bärs och tequila. 19 kronor för en fyra tequila kan inte vara annat än ett recept på en kväll att minnas.
Åh jävlar.
Jag blev lite äcklad av att det var så billigt. Jag kände tequila i halsen. Den med röda hatten.
Med reservation för minneslogan. Det lär ju verkligen vara Sierra tequila. Ja. 100%.
Och lite fotogen.
Ja, det är samma tror jag.
Ja. Och du vill att du gör den finare.
Spä ut det med gott. Jag och mina två bästa vänner var där vid öppning. Och två av tre blev utslängda innan midnatt. Förvånansvärt nog var jag inte en av dem. Trots att vi firade min födelsedag. Den första blev utslängd efter att ha fyllesnubblat in i bardisken med huvudet före. Efter några Long Islands.
Ah, några Long Islands.
Det är ändå drygt en deciliter ren sprit i varje. Den andra kräktes efter att vi som prank spetsat hans Summersby med starköl. Är de inte lika stark?
Jo, de är lika stark. Men det är
väldigt roligt. Prank. Att man gör bara den ganska goda sidan.
Det blir svagare.
Ja, men enklare. Nöjda efter kvällens bravader begav vi oss mot treans spårvagn för färd till min brors lägenhet i Majorna. Där vi skulle sova av oss ruset inför fredagsmorgonens mattelektion. På spårvagnen var stämningen god och helt plötsligt tog det en vändning och blev fantastiskt. En ung man med en gitarr satt ensam i ett säte och spelade lite tyst för sig själv. Han spelade Free Fallin med Tom Petty.
Det är klart han gjorde. 100%. Det var det eller Wonderwall och han valde Tom Petty.
Ja, men jag tror liksom Wonderwall är en Göteborgslåt att spela på spårvagnen. Jag tror det här var nog den
kusten hade varit.
Ja, det hade kunnat vara. Eller liksom på en efterfest spelar väl även i Göteborg. Ja. Jag tror så. Sitter man på treans.
Då är det Free Fallin.
Då är det. När han kom till refrängen brast 100 personer ut i sång i torsdagsnatten. Now I'm free falling. De är stora bokstäver.
Jag tycker du gjorde det bra.
Eufori spred sig på vagnen för vi insåg alla att vi upplevde något fantastiskt. Som något hämtat ur en musikal.
Det är Thomas Ledin-musikal.
Jo, men ändå. Vi sjöng om och om igen på vår resa genom natten på första långgatan. När vi inte trodde att det kunde bli bättre så hoppade det på en ung kvinna på Kaptensgatan. Hon joinade oss givetvis i sången, men efter refrängen öppnade hon sin ryggsäck och plockade fram en blockflöjt.
Åh gud, fan nu är det jam session. Nu är det jam.
Hon drog av det fetaste flöjtsolet vi hört. Det var helt otroligt.
Det var också det första flöjtsolet
de hört. Det är sämsta de har hört förmodligen. Ja, men...
det var en blockflöjt. Man det var inte. En jazzflut.
Samtidigt ställde sig gitarrkillen upp och spelade ännu högre och mäktigare. En långhårig hipster med gitarr, en kvinna med blockflöjt och 100 glada göteborgare slöt upp i sång och glädje. Allt eftersom folk hoppade av på resan tystade musiken. Jag och mina två vänner hoppade av spårvagnen. Min kompis spydde igen medan jag och den andra nynnade vidare på Free Fallin i majorna natten. Jag kommer aldrig glömma min första lagliga fylla och jag kommer alltid att älska Göteborg.
Det är just det där som gör att man hatar Göteborg.
Nej, för fan, älskar det där.
Nej, inte som man är som
idag kan du se de här
du är mycket
två...
gladare än vad jag är, Nisse.
Nu kan du se de två i Nordstan. Han spelar didgeridoo och hon spelar fiol. Sitter de där 18 meter ifrån varandra.
Alltså, man hoppas ju så att han... Det här är precis det han har väntat på. Mm. Han har också suttit på den här treans spårvagn varenda kväll efter det. Aldrig hänt igen.
Att han till käften så klipper jag strängarna.
Han jagar sin sån här jungfrusil. Resten av livet nu. Fan, jag hade en dålig musikal. Bara en låt. En gång i livet.
Jag hatar gemenskap.
Det är väl en av de snälla.
Du kan inte säga det så under breathen. Jag hatar gemenskap.
Jag är så hemskt. Det är därför jag inte kan gå på så här fotbollsmatcher och sånt. Jag hatar att känna gemenskapen på läktaren. Jag är allvarlig. Nu bara kommer jag ut som den fruktansvärda människa jag är. Men tänk om jag också hade min första hylla. Jo, men då hade jag nog också tyckt att det var toppen. Mm.
Med ett av de fetaste blockflöjtsolor de har hört.
Men tänk han då.
Men om man har ett fett blockflöjtsolo, då måste det vara jävligt.
Det finns inte någon som någonsin har spelat ett fett blockflöjtsolo.
Här får jag ställa mig till den positiva skaran och säga jo då.
Alltså de allra flesta stannar ju inte vid blockflöjt. Nej. Alltså jag tänker man spelar det som barn ju för att lära sig. Men, och sen så går man vidare till något lite coolare flöjt.
Ja, oftast går det väl till ett annat blåsinstrument.
Ja, kanske till och med det. Mm. Men jag menar att om det här var en kvinna som bara sa nej, vet du vad, jag ska bli världens bästa blockflöjtspelare. Alltså det skulle ju gå, man kan ju spela alla toner. Ja. Så man kan, det borde ju gå att göra ett fett block.
Jag har pluggat med en tjej som gick på jazzharpa.
Ja. Gick på.
Ja, hon var gick på musikskolan.
Jävlar vad bra du är på jazzharpa. Går du i jazzharpa?
Okej. Okay. Alltså så här, det är lite samma improvisations. Alltså, det är samma fethet i mäktiga solon. Jag har på blockflöjt. För det är inte många som spelar blockflöjt som jobbar med liksom, att improvisera och spela solon.
Men man kan också uppskatta...
Lille katt.
Jag tror att man kan uppskatta ett blockflöjtsolo lite annorlunda efter att ha varit på ett ställe från öppning där tequilan kostar 19 kronor.
Jo, absolut. Det är, jag håller med. Eller hur? Jag var ändå tvungen att kasta in.
Det kanske blev liksom som en sån munspelskänsla. Jag vet inte.
Var det fetaste jig-solot?
Han kan ju ha
det skulle jag gilla.
Att det var en sån...
Det pratar alla inga.
De låter ju coolt.
Vilka?
Alltså sån här... Näsflöjt. Pogues-flöjt. Som är så himla, du vet, i sån irländsk folkmusikflöjt. Det låter ju coolt. Mm. Det kanske var en sån.
Riktigt coolt låter.
Det gör det.
Ja, men jag säger det. Jag kanske också med en erodisk stämma.
Men ska vi gå vidare?
Vi ska gå vidare.
Inte riktigt än.
Men att en sån...
Jag vet en flöjt.
Hur många flöjtar kan du? Ja, Johan.
Pan. Okej. Okay. Benke och Berra jobbar. Här kommer en historia från en liten ort. I orten fanns två lokala busar. Deras jobb var helt enkelt att inte jobba, och det var de inte så bra på.
Var de inte så bra på det?
Allt,
de
var... Allt var en jakt på pengar. I alla fall för dessa två polare. Denna historia handlar om en person som vi kan kalla för Benke och hans vän Berra, som är rätt oväsentlig för den här storyn. Men anyway, de var ett så kallat radarpar. Benke och Berra var ute och gick en dag när de plötsligt såg ett fönster på glänt, och Berra hade då sett en plånbok ligga på köksbordet. Herregud, vad är det? Kalla Anka, och det är en sån här paj. Otroligt mysigt. Oh, ja. Höga som hus, det var där vi slutade med Kalle Anka. Höga som hus tänkte de att de där är väl en enkel match. Så Benke, vig som en koffert, tryckte sig in genom fönstret. Men precis innanför står ett strykjärn på en strykbräda i vägen. Som han välter ner när han ramlar in. Han slår i strykjärnet med skenbenet rätt jävla hårt. Benke skriker, aj för helvete vad ont det där gjorde. Och tappar helt fokus och blev förvirrad för en sekund. Men insåg snabbt att han nu stod i någon främlingskök. Han tänkte för sig själv, vad fan gör jag här? När han kom ihåg, just det, plånboken. Plånboken visade sig vara ett glasögonfodral. Och samtidigt som man inser det, hör han någon skrika, men vad i helvete? In kommer då en spritt språngande naken tjockis. Benke får en sån chock och grov panik att han sular glasögonfodralet han hade i handen. Allt vad han kan, och lyckas träffa den nakne mannen rakt i ansiktet. En riktig lyckoträff. Benke vänder sig snabbt om och slänger sig ut genom fönstret. Vet inte hur, men fastnar med ena foten, så Benke hänger nu upp och ner fast med ena benet och dinglar från fönstret till markplan. Den nakne kurviga mannen som nu hunnit i fönstret försöker hålla fast foten, men det gör så att Benke istället kommer loss och faller ner till marken, men ställer sig lika fort som han ramlade ner, och han och Berra springer därifrån. Ännu en dags jobb utan lön.
Oh. Det verkligen the world's stupidest Kalanka till slut.
Ja, verkligen. The world's stupidest criminal.
Ja. Stupid. Och tack du knubbiga man som skickar in. För jag antar att det är...
Jag antar att det, alltså, det önskar jag så mycket.
Och hur vet jag att det här är sant? Jo, det är jag som är Benke.
Jag har snott en ny telefon. Tack för en bra podd. Den var kort och svängig.
Den var en litet energipiller.
Här kommer... Rabarbetanten.
Oh.
Dagens historia utspelar sig i en medelstor ort i Västsverige under 00-talets början. Jag var i lågstadieålder och spenderade ofta tid hos mina farföräldrar under sommarlovet. Jag och farfar roade oss med att mecka med min pappas 30 år gamla moped, Rex Comet Cross, om någon är intresserad.
Absolut.
Klippa gräs och köra högtryckssätten på altanen. Fy fan, vilken
sommar.
Vilken, ja. Du blev utnyttjad av din farfar att göra jobba.
Ja, men nu skurar du terrassen här, så ska jag hjälpa dig att trimma.
Livet kunde inte vara bättre enligt mig. Efter en av min farmors legendariska pannkaksluncher fann jag mig kikandes ut genom vardagsrumsfönstret. Jag såg då en äldre kvinna framåtböjd vid farmor och farfars potatisland. Allt jag såg var en blommig kjol och beige strumpbyxor. Jag tänkte för mig själv att det måste vara farmor som påtar i landet, tills jag insåg att hon stod med disken i köket. Jag ropar, farfar! Det står en tant i potatislandet! Farfar svarade lugnt, plockar hon rabarber? I så fall är det bara rabarbertanten. Jag tittade ut på tanten igen, som nu hade rest sig och bar på stora rabarberskälkar i vardera hand. Hon tittade över axeln som att hon kollade att kusten var klar. Hon hukade, smög långsamt på tårna som Robin Hood gör när han försöker att inte väcka prins John och Sir Väs efter att ha stulit deras guld i slottstornet. Tänk er att ledmotivet från Rosa Panther spelar samtidigt, så hamnar ni i rätt sinnesstämning.
Albin, kan inte du köra en liten?
Du-dum, 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 du-dum.
Och där var vi i rätt sinnesstämning. När hon har kommit ut på trottoaren igen såg hon oerhört nöjd ut. Ytterligare en lyckad kupp. Hon tog ett stort bett av den jordiga oskadade rabarberskälten och strosade hem till sin lilla stuga 100 meter därifrån med rabarberblasten svajandes över axeln. Vem var då rabarbertanten? Hon var en 90 år gammal dam som så länge farfar kunde minnas hade bott själv i det lilla huset. Hon hade nu blivit dement med medföljande symptom. Kleptomani med fokus på på rabarber.
Hon skulle lägga rabarber på rabarber.
Eller? För ikväll Norra Brunn.
Yep.
Varje dag under rabarbersäsongen smög hon odiskret omkring mellan villorna i området där hon klättrade igenom folks häckar och plockade deras rabarber åt direkt på brottsplatsen utan att skälja eller skala. Tanten måste ha haft en mage av stål.
Jag minns att jag tyckte att perfekt avföring.
Ja. Det är bara som ett sånt.
Det är som fiber.
Nej, jag
fiber.
Tänker att det är mer som att man är ett hagel, alltså hagelskott bara så. Funk. Mycket syra.
Men vet ni om att det bästa sättet att gödsla rabarber är att pissa på dem? Hur mycket urin hon har fått i sig på en sommar?
Ja,
alltså man människor pissar på rabarber för att de ska växa riktigt bra.
Alltså.
Ja.
Eller är man det här något inte. Någon har lurat i dig när du var liten? Men, vi får se.
Ja, ja. Ja.
Jag minns att jag tyckte att det var fint att grannarna lät henne köra sitt race, trots viss skadegörelse. Jag berättade om allt för min far när han hämtade mig hos farmor och farfar samma kväll. Till min förvåning reagerade han kallt. Pappa stelnade till och frågade om jag menade hon som bor där, samtidigt som han pekade på rabarberhuset, tantens hus. Ja, vad är det med henne, frågade jag. Ja, det är inget, svarade pappa och bytte snabbt henne. Det var först 10 år.
Spännande det blev.
Först 10 år senare jag fick svaret på varför min pappa reagerade som han hade gjort. Posttraumatisk stress typ. Det visade sig att rabarbetanten redan innan sin demens visat prov på tendenser till psykisk ohälsa. 1972, när min far var 15 år och rabarbetanten var cirka 65, hade min pappa fått sommarjobb på ett konditori. Han tog sin moped 05.00 varje morgon.
Vad var det för mopedmodell?
Jag kommer inte ihåg. Det stod lite tidigare. När han passerade rabarbetantens hem stod han glatt varje morgon. Stod hon glatt varje morgon och vinkade i morgonrocken samtidigt som hon hämtade tidningen. En morgon tog det hela en drastisk vändning. 05.00 gasade pappa förbi på mopeden. Men denna gång går rabarbetanten ut och blockerar den smala vägen. När pappa är 20 meter därifrån tar rabarbetanten tag i sin morgonrock och med ett ryck öppnar hon den och låter morgonrocken falla till marken. Min far fick se både taxöronen och den vildvuxna busken innan han fick väja ner i diket. Rabarbetanten tog på sig morgonrocken och gick in. Min far tog sig upp från diket, körde chockat vidare till jobbet och berättade inte för någon.
Wow.
En liten blotta tantis.
Ja. Det var därför han var tvungen att mecka
med moppen.
Framgaffeln var ju alldeles krokig.
Han krokade med en fitta.
Hon hade talat om den här Wonderbra, att den var en trafikfara i England. Hon ville också bara vara en trafikfara en gång med hjälp av sina pattar.
Exakt. Men alltså jag tänker på, jag kommer ju bli dement. Det blir, men kvinnor i min släkt blir det. Någonstans vid 80 så är det liksom i rakt nedåtstigande led, uteslutande att det blir det.
Okay.
Men då är det också då att man alltid ger uttryck för någonting som man har skämts över hela livet. Alltså det har inte slått fel enda gång. Så jag är så jävla rädd för vem jag ska bli. Men alltså jag skulle lätt kunna bli rabarbertanten eller...
Men betyder att hon skämdes mycket över sin rabarbersug när hon var...
Men kanske, eller att hon hade den här att hon ville sno grej. Att hon ville stjäla grejer, att det är det som kommer fram. Just min mormor var alltid väldigt såhär,
eller kanske att hon
gillade liksom frisk frukt och liksom var väldigt, vad ska man säga då, ärtig och liten och smal och liten maten och så här, men hon käkade ju bara godis. Alltså det var allt hon ville ha. Aha. Som hon hade låtsats inte gilla hela livet då. Ja. Så sen satt hon bara, vad, finns det någon snask? Det var liksom hennes grej. Hennes mamma, de hittar porr överallt.
Ah, nice.
Det var ändå på en tid när det var rätt nytt för barn. Men då fanns det hennes porr överallt. Så att det var liksom, jag undrar bara, vad ska bli min otroligt pinsamma grej?
Men lite trösterikt att hjärnan då, nu ska du få allt det där som du har begränsat dig från hela livet. Nu
den där skämsgrejen försvinner bara.
Mm. Mm. Ja, det kan jag unna er och er familj.
Det beror lite på vad det är.
Jag känner nu att jag måste börja leva sundare så att jag... lever för att få se det här.
Mm. Du är yngre än mig.
Enda som kan få dig hålla dig vid liv är att se Johannas förfall.
Johanna börjar skita offentligt. Och äta alltså, saltlakrits.
Det är det jag är rädd för. Det är min vanligaste mardröm. Det är att det bajsar offentligt.
Jag drömde att Anka Johansson bajsade på sig min mammas soffa i natt. Bara en sån sak. Kommer jag på nu. Hemsk dröm.
Mm. Är det det?
Ja,
alltså, om man skulle ha någon kändis bajsandes i sin mammas soffa så skulle det nästan vara att tanka. Det blir väldigt roligt.
Nej.
Jag skulle ha valt Carolina Gynning.
Vem hade du valt?
Carolina Gynning.
Det känns som att snygg tjej bajs är fräschare.
Nej, jag tror att det är tvärtom.
Ja, men jag tror, det kan säkert vara så. Jag bara säger rent känslomässigt. Men det här behöver vi inte gå in i.
Nej.
Utan,
Carolina, du har säkert en jättefast och fin avför.
Ja, det är nästan det viktiga, att den är fast så det går
ja,
att få bort.
Gud ja.
Man bara ser inte på sig korvar.
Nej, men man kan bajsa bara. I någon soffa.
Jag skulle kanske välja ingen då.
Ja. Ingen. Ja, men det är ju också ett bra val. Kanske det bästa.
Jag är nästan tryggast där.
En ko i stan. Jag, en lantis nyligen.
Vad sa du om mig? Ska bara förlåt. Hon kom för sent.
Ja, verkligen. Daniel, du får kliva bort mellanrummet. Jag, en lantis nyligen inflyttad i en större stad för att få njuta av det goda sambolivet, satt en dag med sagda sambo på ett gatukök. Det är det som är att njuta av det goda sambolivet, sitta på ett gatukök. Vi åt klassisk korv med halva.
Hälta.
Hälften pommes, hälften mos. Och räka. En räka. Lägger du en räka på toppen, mamma, så.
Men då måste
ju... Det står det. Alltså, det kanske är räksallad då.
Jag tänkte att någon skulle, att du skulle förklara maträtten för mig.
Och då är hälta 70-30 fördel mos.
Ja.
Men då är det inte hälta.
Ja, men när man 70-30 fördel mos kan man ja. Liksom labba med det där.
Men jag säger att man säger
men jag bara
säger
räkan, då betyder väl det att det är räksallad på?
Ja, jag antog det.
Det får det nästan vara.
Hoppa. Grillkräm.
Jag ville bara ha det uttalat, för jag blev väldigt förvirrad.
Men det jag älskar att den här personen förutsätter att alla äter så mycket på gatukök att man vet.
Ta en hälta och en räka räcker det.
Ta en räka bara.
Fint.
Snett bakom oss låg en riktigt gammal golden retriever. Mellanåt gav ifrån sig ett tydligt bakom min rygg. Och jag skojade med sambon om att det kändes som hemma. Kor i stan. Haha, så tokigt. Han tittade lite märkligt på mig, men höll väl med. Hunden fortsatte råma. Konstigt nog, även efter att den hade blivit inpackad i Mattes bil och åkt iväg. Märkligt, tänkte jag. Var det en riktig ko? Låg det en hage bakom korvkiosken? Djuret fortsatte och jag kände mig mer och mer förvirrad. Tills en annan familj som också satt bakom oss reste sig och gick. Familjen som inkluderade en pojke med Downs syndrom tittade argt på mig när de gick förbi medan sonen högt fortsatte råma.
Nej! Nej.
Då han så
komisk. De trodde alltså att jag kallat deras son för ko. Fräsch människosyn.
Ja, nej.
Och det är bara ett misstag ju.
Men det spelar ingen roll, förstår du? Alltså, inte gör i den här familjen.
Såklart det inte spelar någon roll. Men,
alltså jag menar, det spelar roll för hur hemsk den människan är. Den är det var inte mer, men själva situationen är ju ändå som man vill...
Ja, jag vet. Jag tappar lite...
Och det är sån här, man kan få en sån...
Ja.
När som helst i livet.
Ja, det kommer komma som en kall dusch, men whenever.
Om tillräckligt många tipsar folk om att lyssna på den här podden, då kommer det här nå familjen som med sonen. Och då kommer de i alla fall få reda på att den här så ond var i alla fall inte människan, även om det inte var så kul när, just när det hände.
Nej.
Så det jag försöker säga är egentligen att
sprid podden.
Gör en insats.
Vi behöver mer lyssnare.
Vi behöver många fler lyssnare.
Ja. Hörrni, då kommer min sista. Det dåliga samvetet och dålig på kurragömma. Den här historien utspelar sig en natt under en stadsfestival. Fredrik och några av hans utflyttade kompisar hade återvänt för några dagars fest. När det är dags att ge sig ut på stan så bestämmer de sig för att lämna dörren olåst till lägenheten de alla sover i. När sen Fredrik och två kompisar sent på natten / tidigt på morgonen kommer tillbaka till huset så är givetvis porten låst. Då ser man att en balkongdörr på tredje våningen står på glänt och Fredrik får då den briljanta idén att fasadklättra. Han är snabbt uppe på balkongen och tittar in. Där ligger en medelålders kvinna och sover. Han smyger in och via ytterdörren ut i trapphuset för att släppa in polarna. Allt går bra och där är berättelsen slut. Om det inte hade varit så att Fredrik får dåligt samvete för att kvinnan nu har olåst ytterdörr. Så han går tyst in i lägenheten igen, låser efter sig och ska precis smyga samma väg ut som han kom in, alltså via fasaden, när han har ljudet av en nyckel i låset. Han får panik och gör ett tyst panterhopp in under den sovande kvinnans säng.
Nej!
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 Ah!
Vad som helst, men inte det.
Där ligger han och hör hur sambon rund under fötterna gör sitt bästa för att inte väcka sin andra hälft. Jag vet inte hur han tänker att han ska komma därifrån. Hoppas han på att gubben ska somna fort. Hoppas han på att ta sig ut tyst som en ninja. Frågorna är många. När gubben passerar dörren till sovrummet för att gå på toa stannar han upp. Och Fredrik hör ett högt. Vad i helvete! Fredrik uppenbarligen inte lyckats gömma hela sig under sängen utan ligger där som en dåligt gömd hemlig älskare. Fredrik är dock snabbt upp på fötterna och puttar undan herren och skenar ut den så att säga rätta vägen i lägenheten för att aldrig mer återvända till det här kvarteret. Hur gick för parets förhållande vet jag dock inte. Nej, men hon kommer ju vara skadad for life. Hon kommer ju tro att det var en inbrottstjuv som skulle liksom...
Ja, men hur ska hon kunna övertyga honom om det? Nej, måste ha varit någon inbrottstjuv som gömde sig i sängen. Ja, förmodligen tagit sig in via balkongen, 3 våningar upp.
Och sen gick han ut och sen skämdes han för att...
Men så inte... låter hon inte. Hon skulle vakna och bara... Vad fan pratar de? Vad pratar de? Har det varit någon här inne? Alltså jag skulle ju typ kanske svimma 3 gånger om Johan kom och bara... När jag öppnade dörren, då var det en man här inne. Då hade jag ju... Ja. Aldrig mer kunnat prata
om det. Men tänk om det är så här då. Tänk om det är så här. Att det är kvinnan som har skickat in den här historien för att bara... Du ser här.
Du ser här. Det var... Sprid den här podden.
Så förstörde jag det med hur förstörd hon borde ha varit när hon... Nej, men, alltså,
nej, att han springer in för att han var dåligt. Men vem fan går igenom någons hem? Alltså...
Nej, det är aldrig ett alternativ.
Det är helt sjukt.
Helt bisarrt. Så på gatan.
Ja, Fredrik, för i helvete. Mm.
Nej, och också så här, nej men det har inte låst hennes dörr. Bara, ja. Fast nu är det du som är problemet. Men jag ifrågasätter Fredrik. Jag tror han tänkte gå in för våldta henne.
Mm. Nej, det tror inte jag. Nej, det tror inte jag. Jag skulle att du tror det.
Men jag kände att någon var tvungen att säga det.
Nej, men du, alltså, du säger ju det. Alltså, du får in våldtäkt i vilken historia
som helst. Jag vet, det är lätt.
Alltså, någonstans i det här huset.
Det är ju lätt.
Ja, men gud.
Om det är en historia om ett par på ett hotell så kommer det vara så här. Någonstans på det här hotellet så sker just nu ett övergrepp. Så bara, ja.
Ja. Ja. Ja. Det är min syn på världen.
Det är så konstigt att man som att varje historia som berättas, varför utlämnar de alla här övergrepp som pågår samtidigt som Jules Winfrey?
Jag tycker vi får ta del av många övergrepp.
Ja, det här är ju ett övergrepp.
Ja,
det är fruktansvärt.
Det här är ju...
Men samtidigt, alltså man måste också tycka jävligt, för man känner ju hans panik när han har nyckeln i låset och inser vad jag än gör nu. Det finns inte en chans att jag kan förklara det här på det sättet som det var.
Precis. Hoppas det kommer en podcast där jag kan rent få
själv. Och då säger jag tror att...
Nice try.
Oh, gud.
Okej, här, helvete. Det låter som att jag har skickat in den här historien. Här kommer min sista. Tommy och Annika. Jag, fisken, Klonte och Tommy.
Ja, det är ju det.
Var ett stadigt gäng som pluggade på Sveriges enda riktiga universitet ihop.
Oj, är det Uppsala eller Lund?
Mm. Båda skulle uttrycka det, säger på det sättet.
Efter 3 onyktra år tillsammans valde 2 att plugga vidare och 2 att börja jobba. Fisken tänkte att han ville se sig om i världen, så han tog jobb i en gruva i Norrland.
Wow. Smart.
Och jävla dumt. Kolla in i någon jävla granitvägg.
Se så lite du någonsin kan. Ja.
Men man reser väl rätt mycket med LKAB, skulle jag gissa på.
Ja, neråt i marken.
Ja. Ja, alltså i världen, de menar i jorden.
Efter cirka 1 år kom han på att det kanske ändå inte var så god idé att typ 600 meter under jorden stod och skyffla malm. Så han bestämde sig för att flytta till Göteborg istället.
Jaha, okej.
Okay. Hela gänget bestämde sig för att detta var ett passande tillfälle för en reunion. Mm. Sagt och gjort. Vi samlas i Göteborg och det är bestämt att jag ska sova tillsammans med fisken i hans nya lya och Tommy och Klonte delar rum på vandrarhem. Vi börjar kvällen på Andra Långgatan med målet att jobba oss från ena sidan till andra sidan. När vi kommit en bit in på gatan så börjar Tommys fokus istället skiftas mot telefonen. Till slut säger han: vad säger ni? Ska jag ringa Annika? Jag, fisken och Klonte suckar i kör. Men för fan Tommy, vi pallar inte längre. Annika är den där tjejen Tommy aldrig riktigt fick till det med. Han hade försökt sedan början av gymnasiet, men det hade aldrig gått hela vägen. Inte för att hon inte var intresserad, utan det blev aldrig av bara. Det hände därför att Tommy på cirka varannan fylla fick idén att ikväll var minsann kvällen. Och vi var förbannat trötta på att få höra om henne om och om igen. Tommy visste att Annika precis flyttat hem till Göteborg igen.
Men var det Chalmers de menar då?
Ja, det kan det vara.
Sveriges enda. Ja, förlåt, det var, jag har verkligen inte med saken att göra. Jag tror inte det kommer handla om det här till slut.
Nej, det är punchlinen. Han som bara försökte anonymisera. Nu tar vi det.
Tommy visade att Annika precis flyttat hem till Göteborg igen. Så det var kanske inte en så dum idé att ringa henne ändå. Alla kom överens om att det kanske inte var en omöjlig idé. Men om man skulle ringa så fick han gå och göra det någon annanstans. Så inte vi behövde höra. Efter ett par minuter skuttar Tommy fram till bordet och vrålar: hon sitter på tredje lång! Nu drar vi! Har hon några polare? Frågar vi. Jajamän, svarar Tommy. Och idén verkar helt plötsligt ganska lysande. Vi drar bort till tredje lång. Och alla har en skoj. Tommy och Annika sitter i ett hörn för sig själva. Medan resten av gänget skrattar och skojar med varandra. Klockan blir sent och alla ska hem. Men denna gång frågade Annika om hon inte kunde få följa med Tommy hem. Alla hennes polare skulle sova i hennes lägenhet. Så Tommy säger att hon gärna får följa med till hans vandrarhemsrum. Klonte, som precis tog bort sitt bankkort, är inte lika exalterad över förslaget. De tre kommer in till rummet på vandrarhemmet och kommer fram till att det nog är bäst att Klonte sover unders i våningssängen. Så Tommy och Annika kan sova, inom parentes, överst. Klonte är skitsur. Mm. Jag tänker mig att det här är vandrarhemmet, alltså vid Masthuggets vandrarhem.
Aha.
Där har jag bott. Mm. I våningssäng. Mm. Med Fritte och Martin Solmy. Klonte. Tommy och Annika kör på. Det pillas lite varstans och lite då och då ger Klonte ifrån sig ett högljudd irriterad suck så att det kanske ska förstå att han försöker sova. Nej, ingen förstår.
Basskilla så.
Ja, helt plötsligt slutar Annika och säger till Tommy: kan vi inte göra något helt crazy? Tommy blir lite orolig. Men vet att efter 7 års trånan inte är läge att säga nej just nu. Tommy svarar: ja, såklart. Vadå? Annika svarar: vi springer och bankar på alla dörrar i korridoren. Tommy svarar: okej. Okay. Annika svarar igen: fast nakna. Då säger Tommy: alltså jag kan, du kan göra det så håller jag upp dörren. Fantastisk idé, tycker Annika. Klonte suckar högljutt. Hon smyger naken längst ner i korridoren medan nakna Tommy står redo i dörren. Även lill-Tommy står fullt redo.
Ja.
Hon tar sats. Sen springer hon så snabbt hon kan längs hela korridoren och skriker högt och bankar på varje dörr hon passerar. När hon ska ta svängen in till deras rum snubblar hon till och landar otydligt nog med ansiktet rakt in i dörrkarmen. Tommy blir helt skräckslagen och försöker lyfta upp henne. Men en avsvimmad människa är inte jättelätt att flytta på. Han lyckas få upp henne mot väggen i korridoren och ser då att det rinner blod från munnen. Annika,
det här
vaknar
ser
till.
Så illa ut.
Ja, ja. När de börjar öppna.
Hoppas inte att det är jag som kommer ut i korridoren och ser dem, för ni vet vad jag kommer tänka direkt.
Annika vaknar till, helt groggy, och undrar vad som hände. När hon öppnar munnen ser Tommy att där det tidigare satt två framtänder satte nu ingenting alls. Annika börjar känna att det är blött på hakan, varpå hon märker att det är blod.
Nej.
Annika storbölar. Klonte suckar högt. Tommy försöker utan resultat trösta henne, varpå en av grannarna sticker ut huvudet och undrar vem fan det är som bankar på hans dörr klockan 3 på natten. För att måla upp bilden så står nu alltså en naken Tommy med full fräs på snollen.
Fortfarande?
Ja.
Oj.
Hukad över en naken, blodig och fullt gråtande Annika. Tommy får ögonkontakt med grannen och säger: hehe, det är okej. Grannen stänger dörren så snabbt han kan. Tommy hjälper in den snyftande Annika i rummet och hjälper henne ringa hennes pappa som är tandläkare. Annika sitter nu i telefonen och pratar med sin pappa som kör ner till vandrarhemmet. Medan Tommy försöker pilla ut framtänderna ur dörrkarmen. 20 minuter...
Hur stora var de där framtänderna och tog rakt in i dörrkarmen?
20 minuter senare kommer Annikas pappa och hämtar upp henne så de kan köra ner till kliniken och sätta in tänderna igen. Tommy fick inte följa med. Han vinkar hej då från gatan.
Fortfarande naken med stånd.
Ja. Du ser hur mycket jag tycker om henne. Du ser det på pitten. När han kommer upp på rummet igen möts han av en överlycklig Klonte som nu berättar att han har hittat sitt bankkort i jackfickan. Han kunde nu äntligen få sova gott. Sen dess har Tommy aldrig igen pratat om Annika.
Mm. vilken...
Shit, vilken antiklimax.
Men att det sitter två stycken jävla V6 i dörren, alltså det är så...
Men också alltså, liksom de, nu äntligen ska de liksom ligga med varandra. Och då är hon så här: ska vi inte bara springa och skrika i korridoren?
Jag tänker att det var
så här. Det måste vara det tråkigaste sexet någonsin.
Ja. Han har varit kär i henne sedan han gick på gymnasiet. Mm. Då gick hon i tredje klass.
Ja.
Hon var liksom ett barn som bara, jag vet vad, vi busar lite.
Ska vi spela hatchfilm?
Så hör de när han, farsan kommer, bara från liksom första lång. Och en finsk målvakt som går ner. Allt det här på samma kväll. Jävla kanonkväll. Om jag får säga det själv. Typiskt Göteborg. Fappa i syne.
Jaha.
Jag tror att vi kommer väl få reda på vad fappa är. Vet ni?
Jag gissar på det.
Mm. Antagligen någonting med övergrepp på.
Ja, det skulle jag gissa på.
Ja, det är det säkert. Detta är en historia jag önskar att jag kunde berätta i, ni vet, den där galningen på byn-stilen. Men tyvärr, denna historia handlar om mig. En ung mig under det upptäckandes tid och allt vad det innebär. I en trygg liten ort på rätt sida älven, trots att Albin nog hävdar motsatsen. Det är Surte. Yes! Ja, det är otroligt. Jag är uppvuxen lite utanför vår lilla ort i ett lugnt villaområde där folk höll på med fritidsaktiviteter runt omkring. Fotboll på den gamla planen en bit bort. Folk som promenerade förbi i tid och otid och en annan hästapolle med tillhörande ryttare. Kort och gott en trygg idyll. Dagen jag ska berätta om skäms jag... Det är så lovande. Dagen jag ska berätta om skäms jag över fortfarande. Jag har nog bara berättat den för en enda människa. Det var en sommardag i vårt lilla område omkring 2005. Jag var ensam hemma, syskon och föräldrar var ute och gjorde sitt. Jag kände plötsligt att lusten föll på. Jag tänkte att en liten session framför datorn kändes passande. Med session menar jag dessvärre skärmfapp. Det ronkar då.
Mm-hmm.
Framför skärmen onani. Ja, kalla det vad ni vill. Jag startade den vita datorburken.
Det är inte fapp i alla fall.
Men det är för att det låter fapp.
Antar det.
Gissningsvis.
Ja.
Det här är kids-språk, förstår man ju.
Mm.
Jag startade den vita datorburken, loggade in på något i stil med xxx.com. Jag började leta i djungeln av nakna damer och snusk. Hörlurarna på och handen i brallan. Jag antar att jag hittade någonting som föll i smaken. För där satt jag en bra stund och fick utlopp för mina tonårshormoner. Plötsligt hördes en bildörr som small igen. Som många andra så känner man ibland igen precis vilken dörr som smälls igen och vet precis vem som har kommit hem. I detta fall var det min kära mor. Nemas problemas, hann jag tänka. Det är ändå en liten bit från garaget och jag borde gott och väl hinna stänga ner snusket. Jag klickar bort snuskfönstret på datorn, tar av mig hörlurarna och tycker mig ändå känna mig nöjd. Jag vänder mig från datorn och stannar till. Ljud. Stön. Vad fan är detta, hinner jag tänka. Jag vänder mig tillbaka mot datorn. Inget internetfönster uppe. Vad är det som låter? Stegen från bilen rör sig närmare mot huset. Mer stön. Jag tvångstänger ner datorn. Fortfarande ljud. Paniken börjar komma. Vad är det som låter? Det låter som om det är ett gangbang i hela rummet. Inte överdrivet högt, men det låter ändå. Mer panik. Jag drar ur sladden till högtalarna. Fortfarande ljud. Jag drar ur strömkontakten till datorn. Ljud. Panik! Jag springer nu som en yr hörna i rummet. Kryper på golvet och kollar sladdar. Svetten rinner på min panna. Min stackars mor kan ju inte komma hem och lyssna på efterdyningarna av min FAP-session. Jag letar och letar vart ljudet, stönen, stonken kan komma ifrån. Jag hittar ingenting. Jag planerar samtidigt som jag febrilt försöker hitta källan till snusket, min stundande emigration till månen. För ingen förälder kan väl tillåta sitt överpilska barn att bo kvar i barndomshemmet. Nej, jag ställer mig upp, är beredd att tacka för mig och hoppa från balkongen när jag förstår. Där är det. Ljudet. Det kommer utifrån. På 0,1 sekunder förstår jag vad som hänt. Det jag haft panik över att höra, det så kallade snuskljudet, kommer från fotbollsplanen. Jag har i kanske 2 minuter min panikhjärna tolkat en fotbollsträning för unga killar som standard porno sounds. Det är tjo och tjim. Klassisk porrljud. Deras tjo och tjim under uppvärmningen har gått in i min hjärna som rent ut sagt porrljud. Jag har aldrig känt mig så korkad. Mamma kommer hem, ser att jag verkar ha varit med om någonting traumatiskt och frågar hur det står till. Det är bra, bara jobbigt när fotbollspojkarna ropar och gapar så man inte får en lugn stund. Jävla idiot.
Jag fick ju bara känslan av att det var hans farsa som satt i vardagsrummet.
Ja, jag med.
Varför har han inte berättat den här historien? Det är ju kanon.
Den var ändå ganska snäll.
Ja. Mm.
Att man känner sig, ja, men om man har man skämset så är det ju...
ja,
alltså, kan det vara så?
Och med just den här paniken bara... Nej, det är fortfarande ljud, det är fortfarande ljud.
Helvete. Mm. Man drar ut alla sladdar.
Och hör fortfarande...
Woo! Juhu! Sprutsa vinden! Ja.
Indianhopp!
Är ni ute?
Massa visselpiper också. Det är ju brasiliansk knull. Ja, ska vi gå igenom då? Johanna, börjar du med vad du har haft för historia idag?
Jag har haft den finska hjälporganisationen. Det var Bettan i Ryssland.
Ja. Mm.
Sen har jag Benke och Berra jobbar.
Mm.
Och sen hade jag det dåliga samvetet och dålig på kurra jobba.
Ja.
Fredrik som betedde sig fruktansvärt.
Och jag hade Don Corleones morsa.
Mm.
Pistoltanten. Rabarbetanten. Den dementa blottan. Och Tommy och Annika. Naken är loppet.
Jag hade 3:an spårvagn mot Majorna, en ko i stan och Fappa i syne.
Mm.
Svårt idag tycker jag.
Mm. Jätte.
Väldigt många bra alltså.
Ja,
jag, vad tycker ni då?
Jag känner att du sitter på guldkornen.
Mm.
Känner jag.
Mm.
Mm. Jag tycker ju tandhistorien är ju fantastisk. Alltså det är det här perfekta stormen av att hon har sprungit och kanske ropat någonting som låter lite som hjälp.
Ja.
Ligger naken i en korridor,
utan
blodig i hela käften.
Och han står med stånd och ska hjälpa henne.
Och ska släpa henne in.
Inget att se här!
Nej, hon är okej, hon är okej! Den är otrolig alltså.
Åh, den är så hemsk.
Men sen gillade jag faktiskt också Fredrik under sängen.
Mm. Ja.
Den känns som en sån himla... spännande story.
Ja.
Alltså man fick ju sån puls.
Ja, men jag tror att Fredrik under sängen är min favorit.
Mm. Ja, kanske min också faktiskt.
För den är också känns lättast och den känns lätt att berätta.
Mm.
Den är obehaglig för alla, till och med jag är rädd för folk under sängen.
Mm. Ja, gud. Livrädd. Värsta jag kan tänka mig. Och att han bara dyker in under och inte lyckas helt. Otroligt.
Ja, men då är det avgjort.
Mm.
Då är... det är alltså din andra historia.
Min tredje.
Min tredje, så historia nummer 7.
Mm. Mm.
Som är eran att göra vad fasen ni vill med.
Mm. Precis. Ja.
Man får krydda dem också.
Ja, gud, man gör vad man vill. Den är din nu. Sprid den över landet.
Ja. Mm.
Sen, du behöver inte skicka in den till oss. Om ni hör den liksom i en annan version. Så behöver den inte, för vi har ju redan haft den.
Den har vi haft. Men om man har någon bra historia så kan man skicka den till kafferepet@underproduktion.se.
Yes.
Kan och bör.
Ja, ni ska.
Om man inte kan få nog av oss och roliga historier, då kan man bli prenumerant på cigarrummet på underproduktion.se/cigarrummet.
Ja, så in på underproduktion.se. Bläddra runt.
Ja, och så får man ett... Då pratar vi med en rolig... En humorist varje månad. Och,
om dens uppväxtsituation, historia därifrån, sådana grejer.
Mm.
Mm.
Och det kostar alltså 29 spänn i månaden.
Ja, det är...
Och då stöttar man kafferepet, så vi kan fortsätta.
Så vi kan betala Fia Lo Anström som är redaktör och Daniel Aldmark som är vår klippare.
Ja. Mm. 2 cola och en Netflix-prenumeration.
Men tack så mycket för den här veckan.
Tack.
Trevlig helg.
Trevlig helg.
Mm. Hej då!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.